Hallå där Olivia!
Hallå Elina!
Hej! Äntligen ett nytt avsnitt utav Vinterspodden!
Japp, som vi har
Japp!
längtat.
Ja,
Och som ni
och...
har längtat kan jag tänka mig.
Ja, eller hur? Det tror jag absolut, att folk sitter och längtar till de här onsdagarna nu som är numera varannan onsdag.
Japp.
Och då har vi ju tid på oss att göra lite mer research och vill komma med lite mer informativa avsnitt. Och så även den här veckan då. Den
Ja.
här veckan så ska vi nämligen prata om trendcykeln. Fenomenet trendcykel i stort. Och i smått. Nej, men i stort.
Ja, men exakt.
Ja,
Gud.
men för...
Det är liksom, vi satt och pratade om det innan vi började här, att man är så man blir ovan att podda nu när man inte gör det lika ofta.
Ja. Precis, det blir man. Och så nu har det varit påsk också. Så
Exakt.
att man är liksom lite så, gått ner lite i varv. Sen ska man
Verkligen.
så
Jag kände det.
komma upp igen.
Nu när du sa trendcykeln, jag bara, ska jag försöka säga något roligt? Kom inte på en enda rolig grej, verkligen. Det stod stilla så att jag helt tyst och så kände jag att jag fick panik istället.
Åh nej. Nej, men vi ska klara oss igenom det här avsnittet. Det ska bli spännande, det ska bli intressant.
Det
Vi
spänner
kör
vi.
ju, ja. Vi har ju gjort som sagt lite bakgrundscheck. Vi vet liksom vart trendcykeln uppfanns, vart den kom ifrån, prata lite historia. Vi ska också gå igenom de olika faserna i en trendcykel, vad det är som påverkar trenderna och ja, men för ett resonemang kring hur trendcykeln har utvecklats och hur den ser ut idag med allting som påverkar.
Ja, men exakt. En liten analys av den moderna trendcykeln helt enkelt.
Ja, att inte vi har gjort det här avsnittet än är lite konstigt egentligen, för att det är ju typ det som är Vinterspodden.
Jag
Vi
vet!
kol Det är liksom så grundläggande egentligen, men
Det
nej, men
känns
det,
så
ja.
relevant.
Ja, men verkligen så relevant. Varför har vi inte pratat om det här tidigare? Men det var, jag tror att det känns som att det har varit så självklart för oss,
Ja.
men samtidigt så är det någonting just nu som händer, alltså som gör det relevant tycker jag att just prata om trendcykeln, för att vi har ju märkt att den har kortats ned så otroligt mycket. Alltså inte för att så här spoila hela avsnittet, men det är ju det som jag tycker har hänt nu på senaste tiden och som gör det så intressant att prata om just det här ämnet idag.
Ja, men exakt. Ja.
Och du som lyssnar nu lyssnar ju alltså på Vinterspodden med mig, Elina.
Och med mig, Olivia.
Och vi pratar ju om just detta,
Ja,
hur trender går i cykler.
Exakt.
Ja, så. Nej, men låt oss bara köra
Dyka in.
igång det här avsnittet nu. Ja, vi kör igång helt enkelt.
Och min mormor var så, sådär där hade jag på 70-talet. Ja, allting kommer tillbaka. Tänk att ni inte kan göra någonting nytt.
Millennials var provocerade
Oh
av
ja.
Y2K-trenden. Det var ju, gick hett på TikTok.
Nej men jag förstår
Verkligen.
verkligen min mormor när hon då kommit med så här. Ja men då var ju hon protective, för 70-talet var ju liksom hennes era. Och tydligen, utan att jag visste det, så är Y2K-stilen det för mig då. Men ska man kanske börja med något väldigt grundläggande, typ som att, ja men för de som verkligen inte vet, vad är en trendcykel ens?
Ja, men precis. Men jag tycker att vi kan ta det från ända från början, så kommer det att klarna för folk.
Ja, så att det är en trendcykel är inte från början. Det kommer liksom sen.
Okej, men vi kan ta trendcykeln.
Ja.
Ja, alltså en trendcykel är ju alltså att en trend kommer till, introduceras, och sen så. Det är egentligen fem faser utav en trendcykel. Den introduceras först, det kommer upp liksom, det kan vara från en modeskap, alltså modedesigners, eller det kan vara från olika
TV-serie.
tv-serier, alltså kulturella movements, så någonting som händer i samhället, men någonting introduceras.
Exakt.
Och sen så är det ofta så här, de early adopters, och det är ofta för att det ska bli så här en stark impact av en trend, så är det ofta så här kändisar eller influencers som men som är early adopters utav trenden, att de bär trenden först.
Ja, och då är trenden liksom på uppgång, kan man säga. Det här är uppgångsfasen av trenden.
Precis. Fas 2, uppgångsfasen, the rise.
The rise.
Och sen så när folk i allmänhet ser de här kändisarna eller influenserna bära de här trenderna, man ser det mer och mer, så vill man ju haka på. Man blir influerad, så att säga.
Såklart.
Och det är fas 3. Det är då en trend pikar. När man ser att, liksom att fler och fler blir anhängare av trenden. Och till och med så här, de stora modekedjorna har tagit in trenden och erbjuder det i deras utbud. Alltså man ser trenden finns överallt.
Som typ Y2K för 2 år sedan.
Ja, typ
det bara superpikade och kom överallt. Exakt.
Ja. Och sen så är det ju så att när tillräckligt många bär trenden och man ser den exakt överallt, då börjar man tröttna.
Då är det en nedgång. Och
då är man inne i fas 4, som är en nedgång utav trenden.
Decline.
Och, ja, decline. Och sen den femte fasen, då känns det liksom bara, it's so out. It was so last year. Det är ute liksom helt enkelt. Det är gammelmodigt.
Överflödigt.
Ja, precis. Så det är de 5 faserna utav en trendcykel. Men sen så är det så att när det går tillräckligt många år så kommer det tillbaka igen. Och det är det vi ska prata om.
Exakt.
Mm. Det är det som menas med cykel. För att egentligen så det vi beskrev nu är egentligen en linjär grej.
Ja.
Men just att det sen kommer tillbaka efter ett antal år, det är det som gör att det blir en trendcykel. Och det här med trendcykel, det myntades faktiskt av en modehistoriker. 1937 var detta. Han heter
det
James
sjukt.
Laver.
Ja, att det är så tidigt som det här liksom ändå fenomenet.
Ja, precis. Man började så pinpointa att det var en, alltså, att det trender går i cykler och kommer tillbaka. Och det var alltså modehistorikern James Laver. Jag vet inte hur man uttalar hans efternamn.
Potatis.
Och det myntade alltså då Lavers law. Och det var ju ett försök till att komprimera den här komplexa cykeln av modeförändringar och den allmänna attityden till en viss stil eller en viss period, så till en tidslinje.
Ja.
Och den här då, Lavers law, den slår fast att en trend inte egentligen börjar se tilltalande ut igen förrän 50 år efter sin tid. Så här då på slutet av 30-talet, då snackade man om att en trendcykel tog 50 år för att en trend skulle komma tillbaka.
Men då tänker jag vad liksom baserade han det här på? Vad på 30-talet var liksom kändes trendigt som hade varit inne 50 år tidigare?
Väldigt intressant att tänka. Jag har inte svar på det. Det var en väldigt bra fråga.
Ja, men
då är vi på 1880.
Ja, vad hände liksom på 1880-talet som kom igen på 30-talet? Det är man lite nyfiken på.
Men jag kan gå igenom hans olika stadier. För den har många fler stadier än de 5 som jag gick igenom nyss.
Hans
idé utav en trendcykel ser ut så här. 10 år innan trenden kommer så är det oanständigt. 5 år innan så är det skamlöst. Och 1 år innan en trend går igenom så är det vågat. Och det här klickar för mig bara ja. Precis, mm. det känns vågdöma före liksom sin tid.
Mm.
Är man prick på trenden? Current fashion, då är man liksom chic, smart. Så,
mm. smart dressing. I linje med allt.
Verkligen så, i linje. Ett år efter att trenden har varit, då är det lite tråkigt.
Mm.
Mm, för då har ju alla andra det också.
Ja, jag köper så. Det. Köper det.
Ja. 10 år efter sin tid, då blir det fult.
10 år efter sin tid, okej, okay, ja.
Ja, då är det fult. Och då hänger man fortfarande också på med.
Ja.
Men sen så tycker han också att 20 år efter trendens tid, då är det löjligt. Och så här ser man ju att det här har förändrats. Men så jag fortsätter bara.
Ja.
30 år efter sin tid, då börjar det bli lite amusing. Alltså det blir lite kul över det hela. Då är det 30 år efter.
Nostalgi,
50 år efter sin tid, då blir det lite pittoreskt. Quaint, att det blir så här gulligt, lite så. 70 år efter sin tid, då är det charming. 100 år efter sin tid, då är det romantic. Och 150 år efter sin tid, då är det vackert. Då är det beautiful.
Okej.
Så det finns många stadier här. Men egentligen det man kan se då, så här, från att det har varit current fashion till att det börjar liksom ändå, man börjar tycka att det är kul och gulligt igen. Det är typ 30-50 år efter sin tid. Och sen så efter det så blir det bara charming, romantic och beautiful. Och egentligen så tycker jag att det här faktiskt stämmer på ett visst sätt. Eftersom att om man tänker att de här trenderna som ändå föddes, alltså tänk minikjolen på 60-talet.
Mm.
Det var ju en revolutionerande stilen då inom modet. Minikjolen, det hade ju aldrig funnits förut.
Nej.
Så tänk då var den liksom smart och chic. Sen, och den har ju fortfarande hängt kvar. Det är ju inte så att den, i och för sig, den har ju inte blivit löjlig eller ful. Det kanske den blev på 70-talet. Jag vet inte, det var inte så många. Det vet jag inte, jag kan inte prata för hur det var då. Men jag tycker bara att den har ju hållit kvar. Och 70 år efter 60-talet, då är vi alltså på 2020. Mm. Och då är det ju charming. Alltså då är det ju liksom att det fortfarande finns en charm i minikjolen.
Mm.
Så som 100 år efter, alltså 2060, då kanske vi kommer se den som någonting romantiskt. Och sen så 150 år efter, när inte vi lever, så kommer det kännas som någonting väldigt vackert med en minikjol. Vilket känns just lite så här,
just nu.
Exakt, känns väldigt udda just nu. Men om man tänker på 30-talet där då, mode som var för 100 år sedan då, det var ju då var det ju början av 1800-talet. Och då var det ju väldigt, ja.
Men ska man jämföra liksom mode, de handsydda fina couture-kläderna som adelsdamerna handlade med en minikjol? Is this a fair comparison, really?
Jag vet inte. Men man måste tänka utifrån, ja, det är ju väldigt intressant perspektiv att tänka på hur man såg på mode början av 1900-talet.
Ja.
När vi sitter här med våra liksom 2024 glasögon, så här TikTok, Pinterest, aesthetic course glasögon.
Verkligen.
Det är så svårt att sätta sig in i hur han upplevde mode och trendcykler 1937.
Ja, jo, men så är det ju, absolut. Men det här har vi nämnt i podden förut. Exakt de här stegen.
Mm.
Visst har vi det?
Ja, det har vi kanske.
Ja, bra. Ja. Så jag inte helt... För det här kändes jättebekant.
Mm. Ja.
Och jag var så här, det här är ju ingenting jag kan på rak arm. Hans lagar om trendcykler, utan det här måste vi ha pratat om. Någon gång i alla fall.
Ja, säkert.
Men ja, det är ju en intressant teori.
Mm. Ja, men den här Lovers Law, det är ju fortfarande grunden utav det man kallar för en trendcykel idag. Men eftersom att modebranschen har förändrats så avsevärt mycket de här senaste, vad blir det, 87 åren som kläder liksom. Hur kläder designas, produceras och konsumeras är ju någonting helt annat, som sagt, det vi var inne på. Men den trenden har fortfarande en livscykel, men den har liksom bara blivit komprimerad. Man pratar ju inte om 50 år längre. Från att en trend är liksom mitt i prick till att den börjar bli lite kul och häftig igen. Liksom. Sen så började man ju prata om en 30-årig trendcykel. Så här 20-30 år har varit väldigt vanligt att man har pratat om.
Men det känns mer rimligt liksom. Att en trend är återkommande vart 20 år ungefär.
Ja, exakt. Och så får man tänka på, jag tänkte på det här också, att förr, alltså man pratar riktigt så för länge sedan, 100 år sedan, då var ju trender började ju mer så här organiskt och spred sig mer organiskt. Liksom. Mm. Och det tog ju så mycket längre tid för att en trend skulle bli allmängiltig, eller så här att folk tillräckligt många skulle ha hoppat på trenden. Så att, ja, tänk bara så här på 1400-talet när man liksom köpte modedockor från Frankrike och de skickades över hela världen med båtar bland de här, bland överklassen, bland de kungligheter. Och att det började där och sen så trickle down liksom till vanligt folk.
The commoners.
The commoners. Alltså hur lång tid det måste ha tagit.
Helt
jämfört galet. Med idag. När det är liksom
instantly.
Verkligen instant.
Det är verkligen någon går viral.
Samtidigt. Exakt samtidigt får alla hela världen ta del av en trend.
Helt sjukt.
Så att man förstår ju att trendcykeln snabbar på. Ifall man tänker att det här, de här fem faserna, att när tillräckligt många har sett den här trenden, har bärt den, liksom så, man tröttnar på den.
Precis, den här piken kommer så himla snabbt, för att alla liksom nästan pikar samtidigt.
Precis. Och också i och med fast fashion, att, ja, men så här, att de producerar kläder så snabbt också. Typ Shein har ju så här AI-robotar som skannar hela internet och liksom plockar upp de här trenderna supersnabbt också och kan få det från en idé till ett färdigt plagg på bara några veckor.
Ja, ja, men det är ju faktiskt galet hur det har blivit. Men jag är lite nyfiken på nu den här röda väsk-hypen. Var vi befinner oss i den trenden och när den liksom ska svalna av.
Ja.
Är den fortfarande på uppgång eller är vi i någon slags peak?
Det är jättesvårt tycker jag att säga. Alltså, särskilt för oss också tänker jag, eftersom att vi var ju ändå hyfsat tidiga på den bollen.
Ja.
Men alltså rött var ju förra årets färg och det ska ju också tydligen vara det här årets färg också. Alltså rött fortsätter ju. Men jag ser fler och fler pratar om mer den här burgundy aktiga, alltså mer så här mörkröda röda, så mycket klarröda som var på tal förra året.
Kul.
Och sen så beror det så mycket på vilken bubbla man lever i, alltså vilket flöde man får upp i sitt flöde.
Exakt, det där har jag också tänkt på.
Ja.
Att väldigt mycket precis som du säger, att vi blir inspirerade av det vi ser.
Mm.
Och det är ju lite, vår stil nu kanske är lite dikterad av vår algoritm på sociala medier.
Ja, algoritmen måste ju styra så mycket av vad som är trendigt.
Gud, det där, nu kanske vi är någonting på spåren.
Ja, det känns ju som ett annat avsnitt.
Absolut, men det hade varit kul att kolla upp det om det faktiskt finns någonting där.
Ja, precis. Jag har ett exempel på den här trendcykeln som är mellan 20-30 år emellan.
Berätta.
Som det här med höga och låg midja på jeans till exempel. Jeans med hög midja nådde toppen av popularitet under 40-talet. Och sen tog det typ nästan 40 år igen, alltså 30-40 år igen innan det blev populärt. På slutet av 70-talet och så under 80-talet.
Mm.
Och sen så kom det igen 2010 med höga jeans. Mm. Och sen så, och det har hållit i sig fram tills typ nu. Men däremellan så har det ju varit de här låga midjorna på jeansen däremellan.
Ja.
Ja. Så det var bara ett exempel på en sån grej. Men också så här axelvaddar, 40-tal, kom igen på 80-talet. Och sen så var det väl 2010 därmed.
Mm.
Så man började se axelvaddar igen. Ja. Och man ser liksom på de stora penseldragen.
Ja. Mm. Ja, men det är som vi säger. Alltså, i och med att det har blivit med fast fashion och att allting rör sig så snabbt, så har ju också trendcykeln snabbats på något så enormt.
Mm.
Och jag undrar nu nästan lite så här, vad kommer de nya reglerna för trendcykeln? Mm. Hur kommer det se ut? Hur kommer det vara? För att det här med 20 år, det tror inte jag kommer vara. Liksom. Det är absolut att det kan vara någon slags grundidé att ha med sig. För att, ja men, det har ju ändå funkat. Det funkar ju. Om man kollar tillbaka så är det ju typ att också varje årtionde har haft någon slags inspiration.
Ja, ja precis. Och det är ju ganska så här, ja, men nostalgi har ju en jättestor faktor på den här 20-year rule, trend cycle. Mm. Som är, det är mer liksom standard nu, att man pratar om 20-årsregeln för en trendcykel. Och där har ju nostalgi ett jättestor influerande i det. Och då är det ju, det är lustigt då, för det är ju ändå så här, man tänker att det är de som är unga vuxna, alltså så här typ början av 20-årsåldern, alltså tonåringar, unga vuxna, som är liksom de som är trendsättarna. De som först liksom hakar på nya trender. Och så de hoppar ju, alltså de väcker ju trender till liv som de själva inte har varit en del utav.
Mm.
Men som de känner jättemycket nostalgi över. För att de, och då tänker jag att det hör jättemycket ihop med att kanske man ser, ja, men man tänker på sin egen barndom, hur ens föräldrar var klädda, gamla bilder på ens föräldrar. Man ser på gamla filmer och serier och liksom får en nostalgisk känsla, ja, men av någonting som de inte själva har faktiskt upplevt. Det är någonting som de har saknat i sitt liv,
yeah,
och vill liksom återuppleva det. Mm. Och vill liksom leva den the fantasy av den tiden.
Mm. Men ja, det där tror jag också är, jag kommer ihåg när jag själv växte upp och så hade jag ett par så här flare jeans. Det här var väl någon gång där 2014-15, jag vet inte. Någonstans när de liksom kom tillbaka. Mm. Och min mormor var så, såna där hade jag på 70-talet. Ja, allting kommer tillbaka. Tänk att ni inte kan göra någonting nytt. Tänk att allting gammalt kommer tillbaka. Ja. Alltså verkligen, det känns som att alla har upplevt sådana kommentarer.
Ja.
Och jag kände ju också även så när alltså det här Y2K-modet bara kom som en blixt från klar himmel och de här unga, riktigt unga personerna liksom började klä sig. Då vart man ju lite så här, fast ni har liksom inte varit med i det här. Alltså man blir på något sätt lite så taggarna ut. Lite provocerad. Vilket man ju inte borde. Ja, man borde ju inte bli det.
Millennials var provocerade av Y2K-trenden. Det var ju, gick hett på TikTok.
Det gick
hett. Gen Z mot millennials och Y2K-stilen.
Ja, kriget var ett faktum. Nej, men jag förstår verkligen min mormor när hon då kommit med så här. Ja, men då var ju hon protective, för 70-talet var ju liksom hennes era. Det var ju då hon pikade i sin stil, där hon liksom kände sig ha någon slags, jag vet inte, skyddsbubbla. Och tydligen, utan att jag visste det, så är Y2K-stilen det för mig då.
Ja.
Ja.
Precis. För att det här är min stil.
Exakt.
Kom inte. Och det var ju också en sån himla, alltså, gaudy stil. Alltså det var ju så, Ja, men alltså, dräkig. Ja. Det var ju, den var ju extrem på ett sätt.
Det är ju typ 80-talet och Y2K eran man har hånat mest. När man liksom har hånat sig. Och det är så här, vad vill ni inte komma tillbaka? Ja, 80-talet och så här low-waisted jeans och Y2K och strass och grejer. Och sen ville alla ha det.
Ja, precis. Mm. Ja, och Y2K var ju på sätt och vis också ett nostalgi från 80-talet med glitz och glam. Ja. Fast på ett nytt sätt. På något vis. Mm. Men alltså nu börjar ju folk bli redan så här nostalgiska över 2010 och 2014 perioden.
Jag vet. Alltså,
du skickade ju ett inlägg till mig som var så här, men alltså, kommer ni ihåg de här Instagram-filtrerna 2014? Så här, hur vi tog bilder på sociala medier 2014?
Japp.
Ja, och det här med Tumblr, Twee, Indie Sleaze, Boho Chic.
Ja.
De här 2010 till 2014 trenderna. Alltså, de är ju här nu.
Japp.
Och det är ju bara... Ja, 2014 var 10 år sedan.
Ja.
Och de här digitalkamerorna som som nu känns retro.
Ja.
Det har ju liksom hänt så mycket med sociala medier. Alltså det var en sån himla tydlig indelning utav tid. Pre-pandemic och post-pandemic.
Mm.
Någonting som påverkade så många människor globalt samtidigt. Ja. Så de här, det känns ju också som att så här, cottagecore som var liksom 2019-2020 trend där på grund av pandemin. Att det redan känns så här, alltså att man redan vill tillbaka till det liksom.
Lite härligt liksom. Men det fick inte sitt fulla uttryck riktigt, känner
jag. Nej, kanske inte fick. Nej. Nej, men folk blir liksom redan så nostalgisk över för 10 år sedan.
Ja, men och vi är ju också där, för vi är ju väldigt så. Vi gillar ju, är det en schysst handväska från 2004 i någon härlig skinnväska, en härlig färg, då blir man ju så här, oh, jag får lite Gossip Girl early years vibes from this fun.
Precis. Ja. Ja, exakt. Men så vad betyder det här då? Har trendcykeln kortats ner till så 10 år? 15? 10-15? Är det där vi är?
Så 10-15? Och liksom, och hur... Men vänta, och hur... om vi skulle backa nu då? Eller vänta, nej så blir det inte. Nej, men då är vi ju där. Då är vi ju exakt där på Tumblr. Och, ja.
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 Det är ju där vi är nu.
Ja.
Mm. Men också så här, det känns också som att framtiden för trendcykeln och trender inte kommer handla så mycket om år. Ifall jag ska säga att framtidsspana så tror jag att det kommer vara så mycket fokus på personlig stil, aesthetic och miljömedvetenhet.
Hur tänker du då?
Jag tänker att det inte kommer vara liksom att någonting känns super ute och någonting annat känns super inne. Det kan fortfarande vara grejer som känns super inne, men inte för alla. Alltså att, och det ser man ju nu också att det är så otroligt många... när vi gjorde det här trendavsnittet, så många trender, så många färger, så många aesthetics. Och då är det så här, fast inte för alla. Alltså alla trender är inte för alla längre. Nej. Om man tänker för 20 år sedan och ännu längre tillbaka, då var det ju att hela modebilden färgades utav en övergripande trend.
Mm.
Om man tänker. Men nu känns det som att det finns så många olika trender som händer samtidigt. Man hämtar influenser från 2010, 2000, 90-tal, 80-tal, 70-tal, 60-tal. Alltså vi är liksom all over the place med våra influenser.
It is.
Så att jag tror det verkligen kommer utmynna i att det mer handlar om att hitta sin personliga stil och sin egen aesthetic i det hela. I och med att vi leker så mycket med olika aesthetics och core.
Mm.
Och folk, jag ser också att folk tröttnar på så här TikTok och YouTube och så här, folk börjar tröttna på de här ever-changing olika aesthetics.
Ja.
Som har varit. Att det har varit en aesthetic i typ så här 3 månader. 3 till 6 månader. Och sen är det över. Att de alla börjar inse att det inte är hållbart.
Mm.
Och många tycker också att bara, men alltså, jag älskade den här aesthetic. Alltså jag är inte redo att ge upp den bara för att ni säger att typ mob wife är inne. Så kommer jag liksom inte...
Nej, men exakt.
Mm.
Jag tror det kommer bli mer så att man rent individuellt hittar sin egen aesthetic eller sin egna klick eller sin egna profil man gillar att följa och liksom mer bildar ett community in the aesthetic.
Mm.
Lite mer så än att alla ska vara på allt. Liksom.
Precis.
Ännu mer nischade kreatörer som nischar sig mot sin personliga stil lite mer.
Ja, exakt.
Köper det.
Ja, där tror jag. Och jag tror att det är bra. Det är bra ur ett samhälleligt och ett miljötänk. Liksom. Så. Ja. Att det inte blir det här att slit och släng, att man köper, hoppar på den senaste trenden. Och så. Alltså det som vi är peak i är nu. Alltså det som händer just nu eller har varit under de senaste 5 åren.
Mm.
Att de här sopbergen av kläder har vuxit något helt drastiskt. Ja. Och att vi använder så här 10-20% av våran garderob. Det är liksom det vi använder, resten bara hänger där. Eller slängs.
Det är sjukt.
Det är så sjukt. Och att vi köper något kopiöst många kläder.
Ja, också sjukt.
Typ 8 kilo kläder per år, per svensk, har jag för mig. Alltså snitt. Nej, men det kommer vara a thing of the past ganska snart här nu, tror jag.
Det tror jag också, verkligen.
Vilket det är så här framtidshopp.
Okej, men får jag ställa en fråga nu då, som kanske är lite känslig, som jag vet. Du kanske har tänkt på den, eller så har du inte tänkt på den.
Oj då.
Om vi nu säger... Ja, verkligen on the spot. Men det är... Om vi nu säger att trendcykeln förkortas och är... Ja, men nu kommer den vara 10 år och liksom... Eller 15. Vart lämnar det oss vintage-shoppar?
Ja.
Sysch, lägg in Q-sysch-ljud.
Crickets. Nej, men... Ja, nej, men det har ju fallit vintage-shoppar väldigt bra i business, liksom, att det har varit 20 år. Vi har sagt att vintage är 20 år gammalt. Trendcykeln är 20 år. Perfekt. Nej, men vintage kommer alltid vara vintage, tänker jag.
Är det.
Det är liksom... Det är... Men det här har vi pratat om också, ju med hur man ser på vintage i framtiden. Kommer det vara att... 2010-modet kommer vara vintage. Och sådär. Fast fashion, det här ultra fast fashion kommer se in bara vintage. Vintage handlar ju både om årgång, att det är gammalt, och kvalitet. Man får inte glömma det, att det är kvalitet också.
Så är det verkligen. Jag tänker bara på att väldigt mycket av oss i vintagebranschen är ju att vi lever på det här nostalgiska, och man trycker mycket på nostalgifaktorn. Mm. Och om folk nu då börjar känna att Tumblr, Twee och det här är supernostalgiskt, då känns det nästan som att det lätt blir en överdos när de liksom får att vi är såhär, men det här är ju mer nostalgiskt. Och så blir de såhär, kanske. Så jag hoppas det liksom ändå, men jag vet inte,
om man tänker såhär,
det blir för tight.
Nej, men om man tänker såhär Tumblr, Twee och Indie Sleaze, alltså de var ju heavily influenced av 60-talet. Jag menar, då är det ju mer att man liksom får pusha för den vintagen. Alltså de här små dockbluskragarna, A-linjeformade, sailor-kragar från 80-talet. Alltså, mer så, tänker jag.
Men då, vintagebranschen kanske också kommer behöva förändras till like get with the times, helt enkelt.
Och också kanske ännu mer nischa sig då efter sin aesthetic.
Exakt vad jag tänkte säga. Det tror jag, verkligen.
Att det blir mer så här, second hand och vintage-shopparna får liksom ännu mer hone in to your audience. Alltså, vem är din målgrupp? Vem ska handla utav dig? Mm. Också när det kommer så många fler och fler vintage-shoppar och shoppar.
Exakt. Superviktigt. Ja.
Vart ska man gå för att hitta sin stil?
Exakt.
Mm. Mm. Ja, så där har vi mycket att tänka på.
Absolut, men det, alltså, vi älskar ju utmaningar och vi älskar ju att tänka framåt. Vi älskar ju att hitta nya koncept och vägar. Vi är ju problemlösare om inte något.
Ja, precis. Exakt, det är vi. Ja, nej men, är vi nöjda där? Jag tycker vi har gått igenom.
Jag tycker också det.
Mm. Vi har fått en klar, tydlig bild av vad en trendcykel är och hur det har sett ut från början och där vi är idag. Och lite framtidsspaning.
Exakt.
Ja. Ja. Så då får vi tacka så mycket för oss då. Och så hoppas vi att ifall du har lyssnat ända nu till slutet att du vill göra oss en jättestor tjänst och sätta ett betyg på podden. Ifall du gillar det du hör, skriv gärna en recension och tipsa om oss. Så att vi kan nå ut till fler.
Det gör ni.
Ja, det gör det nu. Det gör du, Olivia. Det gör ni nu.
Det gör ni nu. Ja.
Och så finns vi på vintagesphere.se på Instagram och på TikTok. Och så får man jättegärna spana in vår webbshop också med samma namn. vintagesphere.se. Där vi kurerar vintage till er.
Jajamän. Du kunde inte ha sagt det bättre själv.
Och så hörs vi igen om 2 veckor. Samma tid, samma kanal.
Ha det så bra.
Ha det så bra.
Hej då.